Den här veckan ska vi prata om ett socialt experiment från Danmark. Vad händer när vit, välutbildad medelklass får köpa billiga radhus i det som danskarna kallar för ett ghetto? Och så ska vi prata om det danska valet såklart, men sen också vem har ansvar för de här historierna som snurrar runt, som kanske inte alltid är sanna.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Det har betydet att vi den här gången har skulle göra oss extra umage, vara mer nyfikna på hinanden och vara öppna för att finna några nya lösningar. Med det vi presenterar idag, där menar jag i all beskedenhet att det är lyckats.
Ja vel, Hassan, så blev det Mette Fredriksen igen som statsminister 4 nya år. Och hur har du det inne i kroppen din?
Alltså, det var ju förväntligt. Alltså, det är ju inte något chock i det här. Det är liksom om att det bara var en väldigt, väldigt långsam landning. Och det kan ju vara väldigt behagligt, så springer man inte sina trommehinder. Så nu är vi landet med Mette Frederiksen som statsminister og Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister, altså de i tiden to mest magtfulde positioner er ikke skiftet til en anden person. Jeg synes jo at det fortæller os jo helt vildt meget om dansk politik på topniveau, ikke, at de her to poster ligesom tilfalder de samme mennesker igen under så nye og anderledes omstændigheder, ikke? Med et helt andet parlamentarisk grundlag og nogle helt andre alliancepartnere, så kan de to mennesker ligesom drive politikken videre. Jeg synes, det siger noget om dem, og det siger noget om tiden og hvad vi ønsker af vores politikere. Altså, vi vil hellere have pragmatikere end idealister, ikke? Og de to er om nogen pragmatikere. Altså, de er inkarnationen af begrebet.
Men säger inte någonting om demokratin och parlamentarismen. Vad tänker du om oppositionen i Danmark? Inget parti har lyckats samla mer än 10%. Så är det väl ganska svårt för dem att få ihop ett alternativ?
Jo, det kan du säga. Men de två partier som liksom tillhör de omtalte personer, alltså Mette Frederiksen och Lars Løkke Rasmussen, har ju också haft enorm väljer tillbakagång och ligger också mycket lågt i tillslutningen, ikke? Men de två människor är allivel i stand till att bevara makten i egna händer. Och det syns jag säger något om vad det är vi får och önskar som väljer i Danmark. Alltså det är de här hyperpragmatiker som kan bevara makten, fordi de er i stand til at skifte meninger og holdninger i forhold til, hvad der er behov for ude i den brede befolkning. Ikke?
Eller spise skovsnegler, som jeg har sett der har vært et bilde som har dukket opp med jævne mellomrom. Om det er Lars Løkke som har spist en skogssnegle, eller om det er
skogssnegle, eller
hva? Ja. Ja.
Har han ätit den?
Det är ju ett bilde från en gammal dansk ungdomsfilm, hvor man liksom tvinges till att spise skovsnegl för att vara med i klubben. Och det kan man så säga att de här parlamentariker gör, men de gör det ju med stor vällust. Alltså det verkar inte som om att de har svårt att synka den skovsnegl så länge de liksom kan bevara makten hos sig själv, så är de sån sett alltså prøv att höra, Lars Løkke Rasmussen dannede ju regering da han var statsminister, var det ju med mandater från Dansk Folkeparti för inte så många år sedan. För nylig var Mette Frederiksen jo statsminister för en primært, vil jeg sige, blå regering, ikke? Og hvad hedder det, dagsordnerne kan ligesom forandres i forhold til, hvor man kan finde et flertal af en art.
Men hvordan ser det egentlig ut politisk nå? Fordi jeg prøvde at finde ut av litt hode og hale på hva slags politik denne nye regeringen, som også består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, sant? Det er de fire partiene, firkløvere, som nå skal ha en regering, og her er det liksom alle skal få, og alle skal med, har jeg en følelse av. Det er gratis tannpleie, masse penger til barn.
Ja, alle de der ting, altså ja, de her ting på miljø og så de her klassiske sådan velfærdsgoder, altså med fri transport, offentlig transport til alle under 22 og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan gaver, de har givet til deres parlamentariske grundlag, Enhedslisten ude på, og Alternativet ude på den yderste venstrefløj. Og de to partier fik også lov til at træde frem først og fortælle om deres sejre. De talte underligt nok overhovedet ikke om den økonomiske, altså finansieringen af de her ting her, tænkte man. Men det forstod man så sidenhen, fordi der bliver jo givet en masse skattelettelser, som bestemt ikke er den yderste venstrefløjs kop te. Selvfølgelig, reduktion af moms og ophævelse af moms på frugt og grønt, det er noget, man godt kan lide derude. Men skattelettelserne til de rigeste og til dem, der investerer i aktier, er ikke noget, som man ønsker i hverken Enhedslisten eller Alternativet. Men altså, skal vi ikke lige runde Norden? Altså, vi har jo fået en ny minister for nordisk samarbejde.
Vi skal da.
Ja, og i regeringsgrundlaget, der fremhæver man jo selvfølgelig forsvar, sikkerhed, grøn omstilling og energi. Og energi betyder jo i den her sammenhæng norsk olie. Og så de kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt
også
at grave
vand.
Efter.
Jeg vil bare sige, det er vand i tillegg her. Det er kraft.
Også vand. Ja,
det er kraften.
Ja, det kan du sige. Og kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt at grave efter i vores nordiske broderlande, ikke? Så på den måde, så er det ligesom det, man peger på, altså sikkerhed og ressourcer, når man peger på det nordiske samarbejde. Der er ikke så meget om et fælles kulturelt eller et fælles forbrødrende samarbejde. Og man har også lagt ministerdelen over til socialministeren, ikke?
Oh, ja.
Som helt klart primært er socialt optaget. Hun hedder Monica Rubin og stammer fra Lars Løkkes parti og er læge og har tidligere markeret sig på socialområdet. Ikke? Så det her med nordisk samarbejde, hvis nu man havde lagt det i hænderne på Lars Løkke, vores udenrigsminister, som nu også er blevet minister for europæisk samarbejde, så vil man tænke, at det nordiske vil få betydning. Ikke? Men det ligger hos socialministeren, som er meget langt nede i ministerhierarkiet.
Det var veldig nedtur. Her mangler vi, for at sige det sådan, her mangler det kernen i det nordiske fællesskabet i
helt
denne
sikkert.
Erklæringen.
Ja, helt sikkert, ikke? Ja, men det og så vil det måske også interessere jer, at udlændingeområdet er altså totalt underprioriteret i regeringsgrundlaget. Og det er ret markant, synes jeg. Altså, Socialdemokratiet har jo lovet en stram indvandringspolitik og udvisning af kriminelle flygtninge uden uden så meget skelen til internationale konventioner og så videre. Men udlændingeområdet er nærmest ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Altså LGBT-rettigheder nævnes flere gange end udlændingeområdet, ikke? Og så har man jo også fjernet alle de politikere, parlamentarikere fra Socialdemokratiet, som var hyperfokuseret på udlændingepolitikken, altså Stoklund og Dybvad og Tesfaye og hvad især.
Er de borte?
Ja, de er ligesom ikke en del af ministerholdet. Og så har man erstattet dem med politikere, som ikke bestemt ikke har haft fokus på udlændingeområdet. Så alle hardlinerne fra Socialdemokratiet er ude af regeringen i forhold til udlændingeområdet.
Skal vi tippe her, hvor længe den her regeringen kommer
at
holde?
Ja, det kommer vi gjort.
Jeg siger, at den kommer at holde til i februari nästa år. 20 februari säger jag nästa år.
20 februari, det man beskriver där. Men vad tror du?
Jeg kan simpelthen ikke gætte på andet, end at Mette Frederiksen har regnet sig frem til, at denne her regering holder ind til næste valg.
Åh, då blir jeg mellem dere i dag. Jeg tror han... Nej, herlighet.
Jo, lad os høre.
Jeg tror han holder 2 år.
Du hører norsken, svensken og dansken.
I Danmark, for at holde os fremdeles til Danmark, så har det nu blitt sendt en dokumentar, Tingbjerg-eksperimentet.
8 kilometer i fugleflugt fra Rådhuspladsen i København er et af Danmarks historiens største boligeksperimenter i gang.
Vi skal integrere os i Tingbjerg. Det bliver fedt.
Ja.
Jeg er ikke i tvivl om, vi bliver en succes. Det er ikke et sekund i tvivl om.
Som handler om en gruppe mennesker som er velutdannede, ressurssterke dansker med majoritetsbakgrunn, som får kjøpt billige rekkehus i Tingbjerg, som er et innvandrertett, ikke bare en bydel, men en slags, det som man har i Danmark kalt for ghetto. Et boligområde som ligger i Brønshøy utenfor København. Og der skal de 7 familiene bo. Og de blir med på et eksperiment nærmest for liksom å sprenge opp dette minoritetssamfunnet da, og bringe noe danskhet inn i husene.
Øke integrasjonen tror jeg vel er...
Øke integrasjonen.
Lite mer korrekt myndighetsspråk, tror jeg.
Ja, det er korrekt. Men, men 2 episoder av denne har nå gått, og vi har fått sett den dokumentaren nå også. Hva skal vi si?
Ja, jag satt med gapande mun först måste jag säga när man får se den här vita danska småbarnsfamiljerna som är så glada att de har fått en möjlighet att köpa ett nybyggt radhus i ett sån här förortsområde och att de säger att de hoppas att de med sin vithet ska kunna bidra med någonting. Men de talar inte om vad de ska bidra med, men de är så glada. Och det känns nykolonialt på många sätt faktiskt att de liksom, det här är de som ska komma och förbättra det här området. Och sen så tittar jag vidare och så tycker jag att, då är, att det är lite larvigt på något sätt. De tycker att förskolan inte har något queert perspektiv. De vill ha lite mer binära pedagogiker och sådär. Och så himlar jag med ögonen och så... och de här nybyggarna då, vita nybyggarna kommer och är lite besvärade över könssegregeringen och sådär.
Vi fokuserar riktigt mycket på likställningen hos oss, på att köra så könsneutralt som möjligt i allt, både språk och uttryck och mode att leka på, mode att uttrycka på och så vidare. Är det något som I har en eller annan strategi för?
Nej. Sen tycker jag ändå att det blir ganska intressant därför att vad medelklassen verkligen är bra på så är det att skapa trivsel. Alltså de vill ha café, de vill ha en lokal för teater och musik, de vill ha en restaurang och de vill, liksom vill göra det här till ett område där det finns naturliga mötespunkter. Och sen när experimentet är slut, för att vi måste tala om också då att villkoret för att få köpa ett sånt här radhus är att man lovar att bo där i 4 år. Och sen får man sälja eller stanna kvar. Men man måste bo där i 4 år. Och då sitter jag och hoppar på stolen och undrar hur ska det gå, hur ska det gå? Några säljer och några stannar kvar. Mm. Och, det här är det viktiga. Under de här 4 åren så har Tingbjerg tagits bort från den här listan på extremt utsatta områden. Den finns inte kvar på polisens sån här lista över rödlistade kvarter. Så på så vis så är det här ett lyckat experiment, måste man ändå säga. Hur tänker ni?
Ja, vad säger du, Hilde?
Nej, alltså jag satt ju också med helt sån öppen mun och särskilt i starten när dessa familjerna kommer in här och det är inte måte på vad de ska bringa in liksom till folk som faktiskt bor där och i utgångspunktet så är ju Tingbjerg ja, der er store utfordringer, det har vært skyterier, det har vært noen utfordringer som har havnet i mediene, men allikevel så er det også et område folk er ganske stolte av å bo i fra før. Altså, de føler seg som del av sånn Tingbjerg-kultur. Og så kommer de her som er jo nesten klisjéer på den indre København by da. Og han ene går med en t-skjorte der det står en sånn Defend Copenhagen og så er det nesten en sånn slags AG, vet ikke hva det er han har på brystet som kommer inn der og de er liksom pene og de har de små barna og de har fri oppdragelse og liksom inviterer til bursdag her i vårt hjem kan alle gjøre som de vil. Så det er jo det virker jo som de var så totalt uforberedt også, på mange måter. Og du kunne nesten lese angsten ut av øynene, og som en venninne sa, så er det litt sånn som når du som lærer inn i en klasse, så har du liksom noen urokråker og noen mobbere og noen som flittige, og så prøver du å plassere de flittige inn blant de urokråkene, og tror at det liksom skal endre klassesituasjonen. Og det gjør det jo veldig sjelden. Samtidig så får jeg også en slags sympati både for alle de som bor der fra før, og samtidig så blir jeg også ganske rasende når jeg ser den fortettingen som de må leve med etter hvert. For all liksom, natur og luft og trær og skal hogges ned for at det skal komme noe enda flere sånne rekkehus inn i dette området. Så, ekstremt dobbelt.
Ja, altså,
hvorfor skal de få lov til å kjøpe så billige hus og få selge mye dyrere? Og samtidig så er det jo noe inni meg også som liker at man eksperimenterer i så store utfordringer at samfunnet ikke vet hvordan de skal løse dem. For enten så må du rive, sånn som du gjorde med flere såkalte ghettoområder, Voldsmose og sånt i Danmark. Bare rive de og tvinge folk til å flytte ut. Eller så må du sende folk tilbake, I don't know. Det er jo den remigreringstanken. Eller så må du prøve å på en eller annen måte manipulere med bosettingsmønstre.
Helt sikkert.
Så dette er jo en sånn sosial ingeniørkunst.
Ja. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at du har ret, Åsa, i, at middelklassen påvirker sit lokalmiljø på den måde, at man stiller krav om, at lokalmiljøet udvikler sig, at der bliver oprettet caféer, at der er forskellige sociale og kulturelle aktiviteter, som børn og voksne ligesom kan deltage i og sådan noget. Ikke? Og det er nok det element af det her, som man skal huske også at rose, ikke? Fordi det rent faktisk har en påvirkning på et lokalt miljø, uden tvivl. Jeg vil sige, altså, jeg tænker også, som I gør, jeg synes, det er en fantastisk dokumentar. Det er noget af det mest cringe og spændende, jeg har set i mange år, ikke? Og det er jo så arketypisk på en eller anden måde. Man ser ligesom den muslimske kvinde, som nu må hænge et forhæng op på sin altan.
Næsten,
ja, fordi hun jo ikke må vise sit hår til fremmede mennesker, og før var der fri udsigt fra altanen, eller ingen udsigt ind på...
Just det, fortætningen har gjort, at grannarna kommer mycket närmare, og
hun
känner hon att de måste täcka sig med hijab även hemma. Det var ganska rörande faktiskt att se den här kulturkrocken.
Men altså, jeg ved ikke, om I bemærkede det, men der var jo sådan en person, som ligesom sådan står og motiverer de her familier til at indtage de her boliger og gøre deres pligt som beboere. Han er sådan en tilbagevendende figur i den her dokumentar. Og hedder Jens Kramer Mikkelsen. Ja. Og han er virkelig interessant i denne her sammenhæng, fordi han er tidligere overborgmester fra Københavns Kommune. Derfra så gik han direkte over og blev direktør for det, der hedder By og Havn, som er det kommunale selskab, som sælger offentlige boliger og grunde. Ikke? Og efter det, han blev faktisk fyret fra By og Havn med et gyldent håndtryk på over 5 millioner kroner. Og så trådte han så over i en stilling i det her, der tidligere hed NREP, men nu hedder Urban Partners, som tjener penge på at omdanne almene boliger til private ejerlejligheder. Ikke? Det er hans rejse, og han er jo det, som jeg med sådan et gammelt dansk begreb vil kalde en pamper, altså en magtpamper. Ikke? Og det her er så interessant at være vidne til. Ikke? Altså køb til udlejningspris, renover med offentlig støtte, vend på en markedsudvikling, og så konverter de her ejerlejligheder ved en gunstig anledning, uden at det offentlige får andel i værdistigningen.
Ja, nej, jag är med dig hela vägen. Jag gillar inte det där heller. Men vi ska väl också tala om då för de som inte har sett den här dokumentären att de här familjerna köpte sina radhus för 2,4 miljoner danska kronor.
8,
och sen 4 år senare så säljer de för 5. de som säljer. Alltså värdet har fördubblats därför att området har plötsligt blivit betydligt mer attraktivt att bo i. Och det här för tankarna tycker jag till Sverige. Alla svenska lyssnare här vet ju att Socialdemokraterna för några månader sedan i Sverige föreslog att man ska bygga radhus i socioekonomiskt utsatta förorter. Därför att locka medelklassen dit. Medelklass som inte har råd att köpa ett radhus någon annanstans i mer attraktiva områden skulle kunna göra det här. Eller om man bor i en lägenhet och vill levla upp. Då blev kritiken massiv från högerhåll. Man sa att Socialdemokraterna vill tvångsflytta folk och så vidare. Så att Socialdemokraterna drog tillbaka det här förslaget. Trots att det är precis som du Hilde säger, är ju bara gammal klassisk social ingenjörskonst. Det var så här vi byggde bostadsområden förr. Jag tycker att de ska titta på den här dokumentären alla. Jag hoppas att den kommer till Sverige verkligen.
Ja.
Att här visar man att man kan göra någonting annat som faktiskt är konstruktivt, men också lite provokativt.
Alltså, jag syns ju det är fascinerande att denne här Jens Kramer Mikkelsen, som du snakker om, har sån. Han i ett av de första intromötena kallar de för nybyggare i står där på prärien. Så det koloniala, det är faktiskt helt upp i dagen.
Och det är ju alltid sådan att när, vad heter det, den form för idealism som liksom man, vad kan man säga, en proxy idealism, alltså vad heter det, det är någon andra där liksom ska vara pionjärer och leva ut i frontlinjen, ikke, och kämpa kampen och sånt, att den typen idealism liksom kommer något helt annat till gode, ikke? Och i det här tillfället så är det alltså kapitalfonder, stora internationella verksamheter med avkastsambitioner för aktionärerna, ikke? Och så någon direktör som angivligt ju häver miljonlönningar hver gång de liksom får konverterat sådan något här. Jag vill säga alltså något av det här blir precis av de årsager jag uppsummerar här misslyckat, för fokus måske oftast glider från att vara social ingenjörskonst som vi kallar det till ett spörsmål om förtjänste.
Nettopp. Och det ser du i den upphopningen av hus som de då tegner in och allt detta som var den extra kvaliteten som kanske de första nybyggarna på prärien då kom in med. De kvaliteterna försvinner för de lyser försvinner mer och mer. De få träden försvinner mer och mer. Det kommer lastbilvägar där det egentligen var en sti och så vidare. Så det du har helt rätt och sån. Och det är ju det som sker väldigt ofta i byar. Altså, København er jo et klassisk eksempel som begynte som en menneskevennlig by, og folk reiste overalt ifra for å se at man bygde menneskevennlig. Og så kommer liksom kapitalen inn, og mange av de kvalitetene som man elsker København for, är på en eller annan måte blitt borte.
Jag håller med. Men jag också tycker det är intressant för att den här första generationens nybyggare som kommer där, de bekymrar sig inte över förtätningen. Men sen när man bygger ännu fler radhus, då tycker de, oj, nej, men nu försvinner ju alla gröna områden där barnen leker. Och de tycker, oj, vad nära jag har till grannarna plötsligt. Så då blev de som de som redan bodde där från första början. Det var en clash. Kul.
Men jag måste bara inrömma att för mig som norsk så får jag helt panik av hur flott det är. Alltså verkligen.
Men Danmark är klart det är platt. Man kan inte bygga om hela topografin. Du ställer lite för höga krav på politikerna. Ja.
Hiss och diss. La oss gå in i hiss och diss. Ukens hiss, Åsa. Vad är det från dig?
Ja, veckans hiss är ju såklart Norge som har slagit Sverige i både ishockey och fotboll. Grattis till det! Men min hiss, det handlar om det norska fotbollsförbundet som fortsätter kritisera det genom korrupta FIFA. I dagarna har man protesterat mot att FIFA gett Donald Trump det här fredspriset. Och mig veteligt så är Norge faktiskt det enda landet som har kvalat in till VM som inte låter sig tystas. Heja Norge! Och veckans diss, vi har ju pratat här om de så kallade tonårsutvisningarna. Att barn som fyller 18 år kastas ut ur Sverige trots att deras familjer får stanna och trots att de studerar. I måndag så ändrar regeringen de här reglerna. Men min diss, det är att både regeringspartierna och Socialdemokraterna skyller på varandra i den här frågan. Trots att alla de partierna har röstat igenom den här hårt kritiserade lagstiftningen från början. Och jag tycker att det är genant faktiskt att inte ta ansvar för sina handlingar. Och du då, Hassan?
Min hiss går till något annat svensk, utöver jag lige har hisset dig, Åsa. Så hissar jag också den här invasiva art älgen. som netop nu har krydset Öresund.
Nej.
Jo,
der er
mennesker her i Nordsjælland, som har med billeder og videoer dokumenteret, at vi har en fritgående elg i Danmark. Det elsker jeg. Jeg elsker elgen.
Og nu kommer ni jo, ni kommer at tage en masse turister fra Sverige, som åker til Sverige bare for at titte på elg. Nu kommer du at stanna i.
Ja, hør det herude. Vi har elge i Danmark. Vi har en elgbesætning, som man
siger. En elgbesætning.
Ja. Ja, min dis er også fodboldrelateret, som din er, Åsa, men det handler om forældre, som går amok på sidelinjen til fodboldkampe. Vi har nu, jeg er jo fodboldfar, min datter spiller fodbold på meget højt niveau. Vi har simpelthen familiefædre, som truer dommere med tæsk, som sparker spillere i børne- og ungdomsfodboldkampe i ryggen og så videre. Altså der er simpelthen en vanvidskultur ude på den sidelinje hos fodboldforældre, som ikke kan styre deres temperament. Det er skandaløst. Og du, Hilde?
Lad os fortsætte med fodbold da. Jeg har jo været lidt sådan beskæmmet og pinlig berørt af denne viking-æstetikken til det norske landslaget. Mm. Men jeg har nu set denne her slags indkørte koreografien på tribunen, når hele norske delegationen siger ro. Og med trommer som slår, og så tænker jeg, at dette her er jo ganske stilig. Jeg synes jo det er ganske morsomt. Og så kom jeg over her om dagen en komiker som heter Amir for Norge. Han har nå som et svar på dette laget en snill landslagsdrakt med en snill løve. Så, som folk kan gå inn.
En søt løve. Eller en søt løve. Vennlig løve. Ja.
En vennlig, så han har laget en vennlig landslagsdrakt til alle som vil leie på Norge. Amir for Norge heter han. Der kan du bestille en sånn liten landslagsdrakt. Min diss. Svenske Expressen har nå fortsatt sin dekning av hva det er som skjer ute på ytterste politiske venstrefløy, og har nå avdekket at en rekke venstrekandidater har både feiret Hamas sin terroraksjon 20. oktober, og en rekke har også feiret og hyllet andre terrorister. Tallene på de som nå har måttet forlate Venstre, de har nå passert 10, og en av de siste, Islam Kartesh, han sier blant annet at det han har skrevet på sosiale medier på arabisk ikke hadde noe med Sverige å gjøre, men var rettet mot andre arabiske land. Mm. Flere av de kandidatene som nå er strøkne for Venstres lister, de insisterer på å svare i intervju på arabisk. Det er min soleklare diss i dag.
Jeg disser med, ja.
Hiss og diss.
Hva skjer når usannheter får spre seg og bli til politisk pressmateriale? 6 år etter at norske Shada døde i barnevernsinstitusjonen som 16-åring, så var historien blitt til at hun var drept av barnevernet. Bilder av hennes døde kropp var brukt som bevis. Legeattesten som sier at det var selvmord ble forfalsket. Noen mente å påstå at hun var utsatt for trafficking og med barnevernet som hallik. Og, ble det sagt, regjeringsmedlemmer dekker over drap. Og i 6 år fikk denne historien vokse seg ganske så stor. Det var store demonstrasjoner på utsiden av Stortinget. Og nå har aviser VG og faktisk.no, som er et, ja, hva skal man si, et felles bransjeorgan for faktasjekk, gått sammen om å granske dette bevismaterialet som finnes, og komme til at hun dessverre tok sitt eget liv. I mellomtiden så har dette blitt en av de bærende historien på en del av alternativ mediefløyen. blant annet som podcasteren snakker med Silje Skjevik, som fremdeles sier at hun nærmest føler at det noe skummelt og noe muffens med denne saken.
Hvem er hun? Er hun noen feministisk aktivist, eller er hun...
Hun er psykolog, snakk med Silje. Nei, på ingen måte feministisk aktivist. Hun er en som sier også, og det synes jeg interessant å diskutere, for hun sier, for hun har hatt denne legen som heter Jodgeir Vinsrygg i studio flere ganger, og der han får lov til å legge fram de såkalte bevisene på at barnevernet hadde tatt livet av denne jenta, av Shada. Og hun sier at det ikke opp til henne som podcaster på noen måte å undersøke om det som blir sagt sant.
Det er en sindssyg historie, det her. Altså, alt ved den sindssygt. Bare hvis man starter med navnet Rødger og Vinsryg, ikke? Det lyder som en, som en satire.
Obelix, han har jo ikke råd for, hvad han heter.
Men en 16-årig pige påstås dræbt, mens hun er i statens varetægt, altså på en børneværnsinstitution. Og man påstår så, at lægeattesten, som siger, at det var selvmord, er forfalsket. Ikke? Og at regeringen, medlemmer af regeringen, dækker over drab. Det er en vild historie, og jeg tænker på, hvor den opstod henne, og ud af hvilken interesse?
Nej, altså der er jo noget med at historien nå som kobler kritik av regeringen, kritik av media, at media skjuler sannheten, har en eksplosivitet i sig i øyeblikket, som kan nå veldig langt ut. Og det er derfor jeg lurer på om hvordan vi skal snakke om sånne saker, fordi tradisjonelle medier veldig lenge, de hørte jo om denne historien, gjorde ingenting med det, fordi at de avviste det som tøv. Jeg tror VG fikk 200 tips om denne saken, før de da satte seg ned og gjorde en ordentlig, et gravearbeid på det. Samtidig så er det jo også sånn at alle saker som har taushetsplikt, de spinner jo også inn i historien om at det noen som dekker over det som egentlig sant. Så den bærer med seg alt det, pluss at det i verden i øyeblikket stor kritikk av barnevernet. Mm. Det jo en film, som en norsk film, som jeg ikke har fått sett enda, som jeg tenkte at vi må få se, som heter Fjor, som handler om barnevernet i Norge. En rumensk familie som kom til Norge og mistet barna sine til barnevernet. Det blitt da en film som vant Gullpalmen faktisk i Cannes, og som på en eller annen måte, også spille inn i denne historien om at staten tar over barna dine, og så videre.
Ja, det her en veldig, det er en jätteviktig fråga, for at alle vi som er journalister vet jo da at hur sånne her konspirationsteorier, vilken otrolig betydelse de får faktisk for medborgarnas tillit til vissa myndigheter. Och då kan jag ju undra då, som journalist kan jag ju undra, spelar det någon roll att etablerade professionella medier så att säga gör sin källkritik och berättar vad som faktiskt är sant och inte, spelar det någon roll för att påverka folk, eller är liksom loppet redan kört därför att det pågår en storytelling på alla andra ställen som har större legitimitet därför att man tror på det man vill tro, man tror på det man behöver. Och för att mediernas legitimitet är så försvagad av en rad olika skäl.
Vad tror du, Hassan?
Ja, det vet jag inte. Alltså, det kan jag inte. Jag kan inte svara på det, men jag sidder och tänker lite på det här. Hvad kan man sige, det er jo svært i det her tilfælde, fordi faktisk så er hende podcasteren Silje Skjevik, hedder hun det? Mm. Altså hun er jo egentlig psykolog af uddannelse og så videre, så der er jo et vist fundament, hun står og taler på, ikke? Som måske i sig selv ligesom forventes at indeholde en form for troværdighed. Hun siger så, at hun ikke har ansvar for, hvad folk siger på hendes podcast, ikke? Og den podcast, den udkommer på Podimo, har jeg tjekket op på, ikke? Podimo er en udgiver, og de mener så heller ikke, at de har noget ansvar for, hvad der bliver sagt i programmerne. Og når vi for eksempel sidder her og taler, vi tre, ikke, så har vi jo altså nogle ret stramme retningslinjer for, hvad vi må sige og ikke må sige, og hvad vi kan påstå og ikke kan påstå, som kan ramme os rigtig hårdt, både individuelt, men også, hvad hedder det, altså de kanaler, vi udgiver på. Ikke? Det samme med krav er jo ikke stillet til de her private aktører ude på podcastmarkedet, som egentlig ligner det vilde vesten, fordi du kan sådan set udgive alt, og du kan egentlig også påstå stort set alt, ikke? Ja. Så længe det ikke er på kant med injurielovgivningen.
Det her kommer jo, det her bliver en udfordring for alle os tre her, som jo gang på gang på gang taler om, hvor vigtigt du tycker det er med yttrandefrihed. Men man måste, alltså att förtala folk är det ju ingen av oss som förespråkar någonsin, det ska man ju inte göra. Här är det förtala av myndigheter. Ska man få göra det då? Ja, det är klart att man måste ju få kunna göra det också, samtidigt som det blir ett jättestort bekymmer när de här enorma plattformarna inte har någon ansvarig utgivare som man kan, som liksom ingår i de pressetiska regelverken. Det är jättemycket det här som jag tycker det finns att fundera över, och jag tänker också som journalist att ibland så hör vi ju, eller vi hör ju ofta talas om liksom stora storiesar som växer, och då är frågan så här, ska vi berätta att oj, nu växer en stor historia här som den är helt knäpp, men vi berättar om den i alla fall, varför gör vi det? Jo, det är ju därför att vi vill ha publiken som de här storiesarna drar. Och då finns ju något lite oärligt i det också. Ska man skriva om det, så ska man göra det för att man verkligen, verkligen kan liksom slå sönder de här historierna. Men man ger samtidigt luft åt dem också. Så att vi sitter ju liksom i en rävsax här.
Jag tror att folk, inkluderat mig själv, lever med en sån misstanke om att det är många historier medierna inte berättar. Jeg har holdt et foredrag om løgn og sannhet noen ganger i det siste. Og der ber jeg folk om å rekke opp hånden hvis de føler at media skjuler viktige sannheter. Alle rekker opp hånden. Nesten alle rekker opp hånden. Og de sannhetene kan være veldig forskjellige, selvfølgelig. Altså helt ulike liksom, retninger på de sannhetene. Men den opplevelsen av at det er mye som skjer i samfunnet som blir skjult for oss.
Okay. Jeg vil også række hånden op, men, hvis du stillede mig det spørgsmål.
Ja,
så det forstår jeg udmærket. Ja.
Nej, jeg tror ikke, at jeg skulle gøre det. Men däremot så skulle jeg række op handen, om någon ställer mig frågan om jeg tycker at medierna har et ensidigt perspektiv i väldigt många frågor. Då skulle jeg absolut række op handen og sige, at ja, jeg tycker at medierna deltar i et bygge av ett narrativ kring vissa frågor. Men att man döljer det tror jag inte. Men med det sagt så vet vi ju att det finns en massa skit. Och vi vet ju att det finns en massa konspirationer som faktiskt är på riktigt, så att säga. Och när vi slår oss för bröstet hela tiden i Norden om att vi medborgarna har så hög tillit till alla våra institutioner, så tror jag att det kan vara lite bedrägligt, därför att jag tror att det är väldigt mycket som inte är uppgrävt. Ni har ju er Epstein-historia här nu i Norge till exempel. Är det konstigt om medborgarna tappar tilliten? Jag tycker inte det. Är det sunt att ha en jättehög tillit bara för att det ska vara hög tillit? Nej, det kanske är då att väldigt mycket inte är uppdagat, så att säga.
Men kan I huske, på et tidspunkt, der talte vi jo om sagen Marius Borg Højby, altså den norske papprins, og alle de anklager, han nu bliver konfronteret af i den retssag, der kører. Der var vi jo sådan i vores program, var vi sådan, vi diskuterede ligesom, jamen har der været viden om, at der er foregået det, der er foregået blandt hoffets medarbejdere i politiet og i medierne, og vi havde en lille diskussion om det, men det er jo kommet frem efterfølgende, at der var viden om, at det her foregik ikke undervejs, at det er blevet luftet. Ikke? Og så kan man jo sige, jamen, hvad er så årsagen til, at det ikke bliver afdækket? Er det, at der mangler kilder? Er det, at journalister er ensporede, at de alle sammen går i samme retning? Eller skyldes det måske et hensyn til magten og magtens ukrænkelighed, ikke? Som måske så, i, hvis man trækker det lidt videre ud, handler om ens egne jobmuligheder som journalist eller hvad hedder det, redaktør, hvis man går på kant med det fællesskab, som mediebranchen jo også er.
Du har en så mørk syn, Hassan, idag på både demokratin och på medierna, tycker jag. Jag liksom vet inte var jag ska börja, men vad gäller Marius Borghöjbys Bonusprinsen, där visste ju, som du säger då, där visste ju journalisterna väldigt, väldigt länge vad som för sig gick. Men det är något särskilt med kungligheter ändå. De kommer liksom, de har en egen behandling i medierna faktiskt.
Det som jag lurer på är vad sker om ett år med Shahda-saken, är den fremdeles helt, alltså är den då helt borte eller lever den fremdeles? Det vill jag vara intresserad i att checka. Om det faktiskt hade något för sig att väga och faktiskt gjorde något med det.
Får jag bara lägga in en sak här som har att göra med den här 16-åringen. Det har ju blivit poddar som ingår i det här true crime narrativet. Svenska Dagbladet hade en intervju med en pappa den här veckan som berättar hur det känns. Alltså, hans dotter blev mördad. Hon var ute och sprang i skogen. Hon blev mördad av en psykisk sjuk man. Den här personen hade kunnat mörda vem som helst. Det blev hon. Och nu har alltså hans dotter i olika diverse true crime-poddar som drar massor med publik. Hon har blivit en slags underhållning för befolkningen som liksom vill känna så här, det var inte mig det handlade om, och oj, 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 vad farligt det kan vara, men här sitter jag trygg och så här, alla de psykologiska mekanismer som triggar igång. Och han tycker att det är fruktansvärt obehagligt att se hur dottern blir en del av den här underhållningsindustrin. Det var en väldigt gripande intervju faktiskt som jag kan rekommendera alla att läsa.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Du og meg, Åsa, vi er jo på litteraturfestival på Lillehammer, og jeg hadde den store ære å lage et helt nytt konsept her om dagen med deg og Kjartan Fløgstad, den norske forfatteren, som da sammen med en chatbot eller med en kunstig intelligens skulle skrive en roman.
Till oss två, ja.
Dere to sammen. Og du sa jo her en gang på Norsken, Svensken og Dansken, vi skal skrive nå en roman, men hvordan gikk det egentlig dette her prosjektet også?
Ja, jeg elsker Kjartan Fløgstad, og vi både arbeider forfattere, eller slenge et uttrykt her. Jo, vi skulle jo med hjelp av Hilde og den her artificiella intelligensroboten skrive en bok ihop. På scenen, inför publik.
Ja.
Det var en utfordring faktiskt. Men jag kan säga att Kjartan, som absolut inte gillar AI från början, han blev ju hatisk på slutet mot det här instrumentet överhuvudtaget.
men inemellan där så käftar ju vi lite på en kunstig intelligensen för att inte vara god nog. Och han skärpar sig, blev mycket morsommare. Och det blev utvecklat ett koncept som jag nu har helt klart för mig. La meg lese de første setningene fra romanen her. Romanens titel er «Leksikon over verden som ikke finnes». Gunnar Erfjord hadde overlevd tre ting som burde ha drept han. En norsk vinter, et norsk ekteskap og en skipskokk fra Stavanger som mente at saltfisk var en fullstendig værsyn. I mitt hode så er nå dette en roman. Det er romanen.
Ja, og en succesfuld roman.
En veldig succesfuld roman, som inkluderer Borges og Erfjord, der jeg kom ifra, vel å merke.
Jeg gleder meg til å lese den.
Det var det du gleder deg til å lese den. Men det var jo en litt av en uke å ha et AI-prosjekt, et kunstig intelligensprosjekt. Fordi nå renner det inn med kritikk og med skandalehistorier. Cappelen Damm i Norge måtte trekke tilbake en bok som var kommet, blant annet om nettopp Lise Klaveness og Infantino, så viste seg å egentlig kanskje først og fremst å skrive av en chatbot. Og den ene og den andre historien er på trappene. Lever sier at alle bruker det både til jukse og til å snyte og få til ting. Men jeg leste også et intervju med Jonas, som er et pseudonym i Vikenavisen, som sier at han bruker det, fordi han ellers ikke har sjans til å klatre i de klassene som han egentlig, altså han har ikke noe hjelp hjemme fra mor, han har ja. Ikke noe mulighet ellers, og han vil inn på det prestigestudiet som han vil inn på.
Ja. Jo, jo, det kunne man jo også sige, at det at begå en anden form for kriminalitet, ikke? Økonomisk kriminalitet er en form for klasseklatring.
Men han fuskar vel inte, utan han använder väl AI för att få hjälp med tänkandet. Alltså om man direkt skulle säga att all AI-användning är fusk, det han säger, så då tycker jag inte man är rättvis riktigt.
Det han säger, han så anonym?
Fordi det er fremdeles skamfullt å si. Jeg tror, altså en ting å bruke det, jeg tror han mener også at han bruker det til snyting, men yeah. han sier folk får hjelp av deres foreldre. Eller betaler mange tusen kroner for tutorer som skriver deres oppgaver. Min mor kan ikke hjelpe meg. Hun har ikke noen lengre videregående utdannelse. Jeg tror ikke jeg kan skrive en oppgave på samme nivå som barn fra ressurssterke hjem, men her har ChatGPT likestilt mulighetene.
Nej, det är jätteintressant. Otroligt intressant. Vem forskar mest? Den som kan köpa, någon som skriver en uppgåva eller som har föräldrar som kan hjälpa en. Eller de som använder det här gratisredskapet.
Jo, jo, men det är väl en forskel, menar du också, Åsa, tänker jag på att använda det lovligt och olagligt. Uanset vilken bakgrund inte att man har.
Ja, jag tycker inte det borde vara lagligt att lämna in en uppsats som någon annan person har skrivit heller, som är betald. Alltså, det här är ju ett problem för alla lärare nu. Så hur ska man veta vad som är ett äkta svar och vad som är AI-genererat?
Syntetiskt.
Eller som är skrivet då tydligen av någon som är betald av familjen.
Ja, helt sikkert. Altså, jeg blev virkelig...
Det er lettere at afsløre AI end...
Min datter skal jo starte i gymnasiet her efter sommer, ikke? Og jeg blev altså decideret forskrækket, da jeg læste det her om fra en anonym gymnasieelev, som fortæller i Berlingske, at der er altså generelt udbredt snyd med AI, ikke kun til... opgaverne, men også til eksamenerne, altså de store eksamener, eksamensopgaver bliver for en stor del lavet af AI, ikke? Og at de redskaber, som skolerne ligesom har sat op for at prøve at forhindre det her, dem kan man med lethed omgå. Det kommer jo til at være ligesom doping inden for cykelsporten, at man ikke har en chance, med mindre man snyder.
Altså. Nej, det er sådan de nye lekene der i USA, yeah. der du kan bruge så mye doping du vil. Men det var jo en lærer der, som sa at han etter hvert har begynt å juble hver gang han ser en kommafeil.
jo, men prøv at høre, den her anonyme elev, som jeg talte om for et øjeblik siden, han beskriver jo, at han bevidst laver kommafejl i sine afleveringer. Ikke? Ja. Fordi lærerne ellers bliver mistænksomme. Så det kan man jo også med lethed omgå. Du kan også fodre din AI med det instrument at lave kommafejl. Så jeg synes, det er vildt nok, må jeg sige. Og jeg må også bare sige, når det kommer til sådan noget her med at snyde, ikke, så vil det igen være et spørgsmål om ressourcer. Fordi hvis du har penge til at enten bestille en hacker eller lære dig selv at hacke ved at hyre dyre hacker til at træne dig, så får du også et fortrin, ikke?
Absolut.
Så der er bare ikke noget, der... man kan ikke betragte det her som et retfærdigt socialt udligningsredskab.
Ja? Men tænk er altså, den generation, som nu utbildar sig og gør det via fusk, det er snart den generationen, som kommer at operere os på operationsbordet, som kommer at bygge våra hus som ingeniører.
Nej, men det gør det med kunstig intelligens.
Og montere allting. Og, liksom, og, jeg kjenner
og som
så här,
bliver vores statsminister og udenrigsminister.
Og som kommer at sitte og prate i Nej, men alltså, vad finns det kvar och vem vågar man lita på då? Är det här en som är utbildad på riktigt? Ja.
I USA så har ju det nu blivit att studenter som säkert själva också brukar kunstig intelligens hater kunstig intelligens. Mm. Og det har blitt en slags ny sånn kulturkrig der Fox News
selvfølgelig går. Det er fantastisk det der. Det blir jeg så begeistret over å høre. Men man kan jo si på alle områder, ikke? Med mindre man har et totalitært diktatur, så blir man jo nødt til liksom å overlade en masse til tillid og dermed ordentligheden, ikke? Mm. Og tillid og ordentlighed bygges jo på kultur og tradition, ikke? Så, ja. Så det er jo helt klart den vej, man skal gå. Med mindre man vil gøre, som den norske oliefond lige nu gør, og købe sig ind i de her vanvids tech-gigantiske virksomheder, ikke? Og så påvirke dem indefra. Ved I, at den norske oliefond lige så stille har opbygget en magtbase inde i Palantir, det her tossede selskab, som udvikler AI, ikke? Til offentlig administration. Og nu faktisk vil tvinge firmaet til at lave en gennemgang af menneskerettighedselementer inden for virksomheden.
Ja, jeg så det.
Men det synes jeg er super fedt.
Men altså, Hassan, du har i dag haft ganske mørke tanker kring demokratin, kring medierna, men du tror på fullast allvar at Norge som äger 1% av Palantir ska kunna påverka Palantir att bli ett företag som gynnar mänskliga rättigheter.
Det är ju stämt emot det.
Det måste jag säga var ganska naivt. Det var ganska naivt.
De förhindrade ju Elon Musks miljardbonus, ikke? Så det kan ju, och jag tror måske också det här med att Norge liksom köper sig in i de här enorma verksamheter och faktiskt har en ekonomisk makt base, fører til, at Norges statsminister i denne her uge kunne stille sig ud og lange ud efter internetvirksomhederne ved at råbe de forbandede tech-virksomheder. Ikke? Jeg tror, det handler om den her økonomiske base, han står på, altså de norske oliemilliarder.
Jeg håber, du har ret, men det er ganske interessant. Jeg har præcis læst en bok, som handler om statskapitalistiske eksempel. Norge var et. Der staten äger de vigtigste tilgångarna og også får en veldig stor politisk makt. Frågan er jo bare, hur man vil använda den her. Det er klart, at det er jättebra at man tror, at man skal kunne påverka Palantir, men jeg tror, at man inte kommer att göra det. Jag tror att i slutändan så är det pengarna som vinner även för den norska oljefonden. Men vi får väl se. Jag hoppas att...
Nu, det är ju dig där pessimist också.
Att, ja, det är för att jag litar inte på kapitalet och de mänskliga rättigheterna.
Jag tror på pengarnas makt, inte på människor.
Den här norska greenwashingen av allt som man gör, alltså, den börjar bli rätt...
Jag älskar de norska oljemiljarderna. Jag älskar dem.
Ja, hellre det än att de är privata, såklart, tycker jag. Men ändå att Norge hela tiden tror att man går in och har liksom, de bästa av avsikter med sina pengar. Jag tror inte det.
For litt siden så fikk jeg en fantastisk melding på Messenger fra Per Wollestad, operasanger, som skrev på Facebook om et løp. En norsken, svensken og dansken løp eller vandring Krokskogen i 1851, altså for 175 år siden. Mm-hmm. Jubileet er faktisk akkurat denne helgen her. Og det var et ganske spesiell samling. Deltakerlisten på rundt 1000 navn bestod av studenter, kunstnere, politikere, akademikere, forretningsfolk fra Norge, Sverige og Danmark og Island. Og det samlet folk gikk rundt 15 kilometer over skauen fra Lommedal i Bærum, skriver han, ned til Sundvolden i Hole. Og her på denne listen blant de norske vandrerne var en ung Henrik Ibsen, Velhaven, flere blad Wedel Jarlsberg, Løvenskjold, Kjærulf Asbjørgen, altså Jørgen og Mo, dikterpresten Grundtvig. Det var en rekke folk som deltok.
At man simpelthen har haft Grundtvig med på en vandring 15 kilometer gennem en skov.
Netto,
i Norge.
Ja. I Norge.
Ja.
Jag tittade på den svenska deltagarlistan. Det var inga namn som jag kände igen där. Det var studenter allihopa, någon professor. Men däremot så ser man deras efternamn har ju gått vidare. Det är prominenta personer idag. Men just vilka de där var vet jag faktiskt inte. Men jag tror inte de sprang så mycket. De vandrade nog mest.
De spiste och drack och sang. Det var massa synging. Det sägs att hela Kristiania stod på hodet då da dampbåten med de danske og svenske studenten la til kai. Det ble gjentatt for 25 år siden, denne vandringen, der Per Bollestad også var med Göran Fristorp, blant annet, og sang. Mm. Mm. Det som jeg la merke til var at på denne tiden så var faktisk jøder forbudt inn i Norge. Tenk på det.
Det er for sindssygt, altså. Det er simpelthen for sindssygt.
Og det ble skrevet at de gjorde et unntak for denne samlingen her. Mm. Altså, det...
Jeg så også det at judar faktisk fikk vara med. Nu blev jag lite rädd här och Hassan som mina vägnar Hilde att du nu ska väcka idén i någon lyssnare att vi ska ha en sån här nordisk vandring igen ut i skogen.
Ska vi ha det?
För jag tror Hassan och jag vi är nog opassliga då måste stanna hemma.
Eller? Jag vill bara lige indskyde i forhold til det med jøderne, at man blev jo tvunget til at gøre en undtagelse, fordi hvis man ligesom skulle invitere kernen af dansk kultur, ikke, så kunne man ikke gøre det uden også at invitere jøder.
Nej, det er sant. Det er samme sak med Sverige, om man tittar på flere af de navnene, som var med der. Riktigt.
Men hvis det bliver laget en sindssygt bra koncert der inne i skogen også, vil ikke det kunne lokke dig, når du er i forbrødringens norsken, svensken og danskens ånd?
Om man går 3-4 kilometer, kan jeg være med.
Du kan det være med.
Det skal være uden for pollensæsonen, så det kan være mellem september og januar.
Og så måske jeg få tage med min hund.
Det bliver sidste ord fra os i ukens norsken, svensken og dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippen i sendingen er fra NRK, og det er